Ett brutet hjärta, en brusten själ. Ett fruset hjärta, en trasig själ. Att känna sig älskad, känna sig önskad, vila i den som man är. Att känna sig längtad, känna sig väntad, sett för just den som man är. Trasig själ.
Varje år när vi kommer in i adventstid så känner jag lika starkt hur viktig den här perioden är. Vi behöver de här ljusen. Vi behöver tända ljusen för att påminna oss om att ljuset är starkare än mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och vi behöver påminna oss om att Gud är nära. Trots allt vi ser ske i vår värld. Trots klimatkris, demokratisk kris, trots flyktingströmmar, trots personliga kriser. Trots, eller just därför att jag ibland ropar, Gud, hör du mig? Gud finns där. Mitt i allt. Det är vad jag vill tro. Också när jag inte orkar eller riktigt vågar så vill jag tro det. Gud finns där och ser vår längtan, ser vår oro och vill dela med det med oss. Lika väl som Gud vill dela vår glädje och vårt hopp. Men ibland så känns det inte så. Det kan många av oss berätta om och vi ser det gång på gång i Bibelns saltarsalmer. Saltarsalmerna, de är fyllda av längtan efter att Guds ansikte ska vända sig till människan. När hjärtat är fruset och själen trasig, då kan Gud kännas långt borta. Jag tänker ofta i bilder. Och en bild jag ofta återkommer till är den av det inre rummet. Och jag har pratat om det förut här i gudstjänster. Det är den plats inom oss som är tänkt att ge oss vila och trygghet. Ett rum skapat för att ge vårt liv ett djup. Där finns vår andliga erfarenhet. Det är där vi placerar alla vackra minnen och erfarenheter som vi vill spara. Där kan vi möta Gud och oss själva. För en del så kan det där rummet kännas skrämmande och främmande. För den som inte är van att vistas där kanske rummet rent av känns tomt. Eller också så har vi placerat en massa gammalt bråte där inne. Saker vi inte riktigt kunnat hantera och bearbeta och väljer att hellre låsa in långt där inne i det mest privata. Och kanske kastar vi rent av bort nyckeln i en förhoppning om att inte behöva ta itu med det där som finns där inne. Så att vi inte behöver känna efter. Men det där rummet är viktigt. Det är en del av den livsluft som vi behöver. Det är där, tänker jag mig, som det vi kallar själen bor. Och utan det rummet så fattas någonting i våra liv. Själen blir hemlös och vi blir vilsna. Det är advent. Och än en gång så har vi läst texten om hur Jesus rider in på sin åsna. Han sitter där på ett lastdjur som lärjungarna lånat. Åsnan är inte högre än att när Jesus sitter där på den så möter vi hans ögon i ögonhöjd med våra. Det där tänker jag på nu och då. Hur Jesus möter oss på samma nivå som där vi är. Och jag tänker att Jesus ser på oss med kärlek i blicken och med hopp. Och det är inget tamt hopp. Ögonen är intensiva, för Jesus kärlek gör honom också arg, upprörd och fruktansvärt ledsen över det han ser som är trasigt. Det som gör ont och när människor gör varandra illa. När han red in i Jerusalem så bredde människor ut sina kläder på marken framför honom. Och de bröt palmkvistar och la framför. Och de sjöng Hosianna. Hosianna, det betyder rädda oss. Men det är både ett rop på hjälp och samtidigt redan en bön av tacksamhet. Och jag tänker, hur reagerar vi? Vågar vi tro på Jesus som en befriare? Vågar vi hoppas på förändring i våra liv och i vår värld? Vågar vi känna glädje och samhörighet? Eller är vi rädda för att bli besvikna en gång till i vårt liv? Vågar vi låsa upp vårt inre rum och släppa in honom där? Adventstexterna tolkas ofta som en bild av hur Gud söker oss. Och Jesus knackar på dörren för att komma in i vårt liv. Men pröva att vända på bilden. Tänk att Jesus inte kommer utifrån utan inifrån. Att den som är helt genom kärlek redan finns i mitt inre, i mitt hjärta, i mitt rum. Men kanske är det jag som inte finns där. För att jag inte har ron och modet att finnas där på min insida. Tänk om Gud finns i mitt inre rum, men inte jag själv. Jag tänker att det kan vara ett sätt att förklara varför samhället ser ut som det gör. Människor har i allt för stor utsträckning lämnat sitt hjärta och allt vad det står för av medkänsla, rättvisa, kärlek och gemenskap. Men Gud finns fortfarande där innanför och bjuder in mig in i mitt eget hjärta, mitt eget rum. Och frågan är om inte det är den befrielse som så många människor idag längtar efter. Kanske också du. Längtar efter att bli befriade, att landa i sitt eget jag. Längtar efter att bli sedda av den som älskar förutsättningslöst. Av den som är helt igenom kärlek.
Du ser på mig utan tvekan, utan rädsla, utan tvivel. Ja, din blick den bär kärleken du ser hos mig. Ja, då har jag fått en glimt av det ansikte som jag söker allra mest. Det har plötsligt vänts till mig som en ljusklar kraft som lyser över mig så självklart utan hinder, så självklart utan hinder. När du finns hos mig, när jag tvivlar, när jag sörjer, när jag gråter, när du tar min hand, vågar vara nära mig. plötsligt där för mig som en stor varm famn som håller omkring mig. Så självklart utan hinder, så självklart. Känsla kvar, det jag fruktar försvinner.
Texterna idag, de handlar om himmelriket eller Guds rike. Det är inte en specifik plats som vi kan peka ut eller beskriva, utan helt enkelt alla de platser där Gud är närvarande och där Guds vilja råder. Himmelriket, det är det som inträffar när vi får uppleva Guds närvaro i våra liv. De där stunderna när vi känner oss självklara, sedda och älskade. Ibland sker det när vi är ensamma med Gud. Andra gånger när vi är tillsammans med andra människor. Det är ingenting vi kan framkalla. Men när vi är öppna för Gud så kan det där inträffa mitt i vardagen. Själv brukar jag känna det som en stark värme som pulserar. Och ofta kommer de där stunderna just när jag sitter i kanske ett samtal med en annan människa eller i bön. När vi delar någonting och när vi har bjudit in Gud. Himmelriket blir till varje gång vi låter Guds kärlek få utrymme, oavsett om vi känner det eller inte. Jesus försöker beskriva det med bilder. Vi hörde Maria läsa tidigare. Med himmelriket är det som ett frö som sätts i jorden och växer upp och blir till ett stort träd där fåglarna bygger sina bon. Och jag tänker att det kan börja som ett tankefrö. Eller ett frö av erfarenhet. Eller en smak eller en doft av Gud. Och om vi vårdar den där upplevelsen som vi har fått göra och undersöker den varsamt och nyfiket, så kan den erfarenheten av Gud växa och utvecklas till en relation. En relation som växer sig stark nog att klara stormar. Och det här som jag pratar om, det är så svårt att sätta ord på, för det kan se väldigt olika ut för oss. Så det finns inget mönster. Men det finns där en tydlig känsla av närvaro. Med himmelriket är det som en surdeg, säger Jesus. Som en kvinna som arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt syrat. En surdeg innehåller levande jäst- och mjölksyra bakterier som fungerar som jäsämne i en deg. Och det som är lite spännande, jag har själv egentligen inte bakat surdeg, jag har bara sett andra som gör det, surdegsbröd. Men det som är lite spännande med det här är att den här första delen, den ska ju matas och skötas om. Så att den fungerar att sen baka med. Men innan det är dags att baka brödet så kan du plocka undan delar av den här surdegskulturen och dela med dig av också till andra, vilket många gör. Och jag tänker att det är en fantastisk bild för hur tro kan fungera. För om en tro ska kunna växa så behöver den matas, den behöver få näring, den behöver värme, den behöver skötas om. Och tron mår också bra just av att delas, att ge vidare till andra. I Bibeln så används också surdegen som en negativ bild. Jesus varnade lärjungarna för fariseernas och saddukeernas surdeg. Och också den bilden säger något om oss som människor. Det vi väljer att utsätta oss för påverkar våra liv. Det spelar roll vilka människor vi har omkring oss. Det spelar roll vilka vi lyssnar till och vilka ledare vi väljer att följa. Det spelar roll vilka texter och bilder vi möts av, vilka erfarenheter vi gör i livet och hur vi väljer att hantera de erfarenheterna. Ibland kan vi faktiskt behöva göra upp med surdegar som vi har i våra liv. Det gäller i mitt privata liv och det kan gälla i en gemenskap. För surdegar påverkar även om de kanske inte syns. I Uppenbarelsebokens 3 kapitel finns ett brev skrivet till församlingen i Laodikea. En ängel säger: "Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig." Jesus bjuder in sig själv till oss och vill dela måltidsgemenskapen. Och det återkommer gång på gång i evangelierna. Det var så han levde med sina lärjungar. Och det var så han levde med andra människor. Och han åt till och med dem som andra inte ville ha med att göra. Han anklagades för att vara en festprisse. Men Jesus visste hur viktiga de här måltiderna är. I mötet kring maten så händer saker med människor. Och det är många exempel på det. Jesus bjöd hem sig själv till Zacchaeus som ställde till med fest. Andra muttrade och rynkade på pannan. Varför skulle Jesus besöka den som beskattat dem så hårt och som arbetade för deras förtryckare? Men Jesus fick se i mötet med Zacchaeus hur hela hans liv förändrades. Mötet med Jesus hjälpte honom att se sig själv och sitt liv i ett nytt ljus. Och han valde ett nytt sätt att leva. Han gjorde upp med sin surdeg. För lärjungarna blev Jesus sätt att bryta brödet vid måltiden, något som kännetecknade honom. När två vandrare är på väg från Jerusalem till Emmaus efter påsken då när Jesus hade dött, så får de sällskap av en man. De börjar samtala. Och så småningom är de framme vid avtagsvägen dit de ska gå för att komma hem. Det är kväll och de frågar, vill du inte komma hem och äta med oss? Och där slår de sig ner, de äter. Och det är när mannen bryter brödet som de känner igen honom. Det är ju Jesus. Likadant när Jesus möter några av lärjungarna vid ett annat tillfälle. De har varit ute och fiskat. Och det är när han kommer in till stranden igen och ser Jesus stå där och säga, kom och ät, som de känner igen honom. Kom och ät. Snart så ska vi fira nattvard tillsammans. Det är en tradition Jesus gav oss för att vi ständigt ska påminna oss om det mest centrala i evangeliet. Att livet alltid är till för att delas. Vi inbjuds att dela samma bägare. Vi bryter brödet tillsammans och det räcker till. Och i nattvarden citerar vi de starka orden. Eftersom brödet är ett enda, är vi, fast många, en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. Jesus är brödet som mättar hunger. Han visar genom sin kropp vilket liv vi mår bra av att leva. Han vill hjälpa oss att landa i våra egna liv och att hitta hem till vårt inre rum. Han vill hjälpa oss att kunna leva i samklang med hela skapelsen, med varandra och med oss själva. Jesus är den som vill ge oss mod och kraft att leva, och han vill fylla vårt inre med kärlek och hopp. Och han sa om sig själv, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och jag är övertygad om att om vi släpper in Jesus i vårt liv, in i vårt inre rum, så händer något med oss. För jag har sett det. Jag har känt det. Och jag är övertygad om att det också betyder något för dem som finns omkring oss. För när ljuset lyser så tränger det undan mörkret, också ett liten låga. Och när många små ljuslågor möts så växer ljuset och blir allt större. Psalmisten skriver, din nåd är dyrbar, o Gud. I dina vingars skugga finner människor tillflykt. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Amen. Och vi ska få sjunga tillsammans. Vi sjunger psalm 484 i den röda psalmboken. Men innan vi sjunger så får vi också möjlighet att ge en gåva till församlingens verksamhet. Det kommer upp ett swishnummer, det är möjlighet att ge i kollektboxen eller en trappa ner med kort. Advent är mörker och kyla. Vi tänder ett ljus och vi ber. Förbarma dig Gud över världen. All nöd, all förtvivlan du ser.